Där cyklar Lisa i styv kuling. Brr. Men Lisa har ett obekymrat leende på läpparna. Morgonpendlingen. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för kontor, skola och industri. Det är Happiness at Work från AJ-produkter.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Ståupparen Marcus Berggren gör nu också musik. Han är dagens gäst. Fotbollsspelaren Mbappé utreds för en misstänkt våldtäkt som ska ha hänt under hans nyliga Sverigebesök. Tisdag betyder också teknik idag om smarta lås. Och så hör ni om förskolan i Nässjö som nu samlat in pengar och ställer en stor nalle på nallekonsertscenen. Redo Jeff?
Jajamän.
Erik?
Ja!
Då kör vi! Marcus Berggren, varmt välkommen.
Tusen tack, vilken ära att få vara här.
Härligt. Du, ska vi ta några snabba eller?
Ja, gärna.
Ja. Stå upp eller sitta ner och plinka?
Men jag tror jag kommit på att man sitter ner och gör stå upp.
Är det det som funkar bäst? Ja,
nej, det funkar mycket bättre att stå upp. Men ja. Jag har börjat sitta ner på gamla dagar.
Ja, visst är det så att musik annars var din första kärlek?
Ja, det var det verkligen. Innan flickvänner och godis och allt det där.
Och innan ståuppkarriären också?
Ja, men långt innan.
En bra plats i skallen, stor oro eller liten oro?
bra fråga. Okej, en bra plats. Jag tänkte göra en inredningsbok som heter En bra plats i hallen. Så det är nästa steg då. Men jag får nog svara bra plats i skallen är bättre, såklart.
En stor oro eller liten oro?
Ja, det hör man ju nästan på frågan nu när jag tänker till lite.
Roman eller diktsamling? Ja. Du har gjort båda.
Ja, jag har två diktsamlingar och en roman. Jag får nog ändå välja roman, men det är mycket svårare för mig att skriva. Det är ju mer text och mer handling. Och...
Framförallt måste man väl vara väldigt strukturerad, eller?
Det är ju det som är mina akilleshäl. Det här med struktur och planering och sådär.
Ja. Cowboysoppa eller cowboyliv?
Oh, den var bra. Jag älskade cowboysoppan i skolan. Jag älskar också kolleboja-liv. Och min skiva heter det.
Way Out West eller Nej Out West?
Alltså jag var på Way Out West i somras. Det var helt otroligt faktiskt. Så där får jag väl vika ner mig då.
Annars så skriver du en del krönikor.
Ja. Ja, det blir en del alltså. Mm. Det är skoj.
Avslutningsvis, av de här snabba frågorna. Bäst i test eller på spåret?
Bäst i test.
Testa kroppen och knoppen alltså, istället för att testa knoppen.
Ja verkligen. Mer fysik och mindre tänk och geografi.
Hur var det att vara med där, hörru?
I på spåret?
Bäst i test, tänkte jag på.
Bäst i test, det var hur kul som... Alltså, det är ju som sådana midsommarlekar fast med budget. Så det är som att vara på en fest. Ja. Nykter under stundom.
Och på spåret funkade ju, eller?
Det var väldigt svårt. Jag har ju gått Montessori, så jag har alltid tänkt att det jag känner är svaret. Så funkar det inte där. Utan det finns ett facit.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Ståuppare, kronikör, författare, poddare, artist... Alltså jag vet inte, vad känner du dig mest som?
Jag känner mig som en skrivande person, tänker jag. Att jag skriver, jag går upp varje dag och så skriver jag olika saker. Och sen får man se lite vad det blir.
Jag känner ju främst igen dig då som ståuppare. Men när upptäckte du att du har ett behov av att uttrycka dig?
Ja, men tidigt. Alltså, jag hade väldigt bra lågstadiefröken som hette Gunilla Borgheden som visade mig, jag var ganska dålig, väldigt dålig på matte och sådär. Så visade mig att man kunde göra en sån berättelsebok där man fick rita sin egen berättelse. Så började jag med det och sen har jag aldrig slutat.
Så de här olika uttrycksformerna, har de hjälpt dig sätta ord eller göra känslorna konkreta eller på olika sätt?
Jag har inte ens tänkt på det, men så sant. Ja.
Nej, men jag bara tänker att gör man ståuppkomik då kanske man kan hantera de här känslorna och här är det mer så, eller?
Exakt.
Det ser ut som du får en uppenbarelse.
Ja, men jag får det lite grann. Ja, för det känns lite som att man har någonting som kliar i sig och så behöver man olika pinnar till att klia olika grejer, ja, fast mentalt då.
Så vad är det för känslor och tankar som du har brottats med då?
Vad ska man säga, allas liv är ju ett barnarov på något sätt, att man är först i Edens lustgård, vissa, alltså så här, det finns folk som har fruktansvärt barndom, och sen då så slår verkligheten som en bergvägg mot den. Och jag tror att jag blev så chockad av det, att jag har behövt 34 år på mig och reda ut hur det är att vara människa.
Ja.
Och ibland är det som skämt och ibland är det mer som en ledsen dikt.
Du har varit uppe med ätstörningar och sådana grejer.
Mm. Jag tror att jag hade en period där jag mådde dåligt, precis där skarven mellan barn och tonåring, ung vuxen. Och så var det nog ett sätt att när man känner att världen är kaos, den yttre och den inre, att man får kontrollera någonting. Man kan ta makt över sitt matintag.
Hur långt gick det då?
Men för långt ändå. Alltså, jag blev väldigt smal och väldigt manisk med träning och att inte äta saker, och till slut så fick jag komma till BUP, eller ganska snabbt så varnade skolan när de såg att jag hade droppat 20 kilo på en sommar, så fick jag komma dit och så blir man invägd varje vecka, och så gjorde man det, och till slut så tyckte jag att det tjatet var jobbigare
än att kontrollera.
Ja, exakt, så det var så här. Då i början fejkade man ju att säga, men jag äter bullar. Och så, men du vet, man matar hunden lite under bordet för att folk runt den ska sluta vara oroliga. Men sen en vacker dag så bara sitter man där och käkar en bulle och mår som en människa igen.
Hur tänker du kring din dotter då? Och hennes uppväxt? Liksom? Vad ser du som viktigt?
Ja, men jag tänker nog att mina föräldrar var väldigt bra och väldigt lyhörda och sa alltid så här, du kan berätta vad som helst för oss. Problemet var att jag aldrig sa någonting till dem, just för att jag var rädd att de skulle agera, att man hade sitt hemliga liv. Så jag önskar väl att säga samma sak till min dotter, men att förhoppningsvis då att hon kanske vågar berätta.
Och vad är det roligaste med att ha barn?
Alltså, det finns så mycket kul. Alltså, mina föräldrar försökte väl pracka på mig sport lite grann, och då drog jag rätt mot elgitarrer och de grejerna. Så nu försöker jag pracka på henne elgitarrer och så.
Kommer hon dra direkt till sport?
Ja, det är mycket som tyder på det faktiskt.
Är det?
Ja, hon är väldigt snabb.
Jaha, ja. Mm. Vi konstaterade förut att musiken var din första kärlek, och nu har du släppt ett album, Intresse för cowboyliv. Vad är det här för platta?
Det är 10 goa poprocklåtar som handlar om, ja, du vet, de stora frågorna, att växa upp, att, ja, de här grejerna.
Så kallar du det här för en traumaskiva, du säger äntligen en härlig rockskiva, och så kallar du det för en traumaskiva.
Alltså, jag tycker att den bara har bangers. Men sen har jag ju fattat lite när man hör med andra att de är så här, de här texterna, hur mår du egentligen?
Ja, hur mår du egentligen?
Ja, jag tror aldrig jag har mått bättre i hela mitt liv. Men alltså, som apropå det du var inne på innan, att man använder kanske musik, eller jag använder musik till att klia ett visst sår. Och det såret definierar ju inte hela mig, men det är kanske dit man går när man ska göra rockmusik.
Varför är det cowboyliv?
Ja, nej, men det är nästan lite så här svårt att prata om. Men nu har jag döpt den här skivan till det, så nu antar jag att jag får prata om det. Att Sveriges enda skolskjutning ägde rum i Kungälv 1961. Då en 17-åring som antagligen inte mådde så bra och nog led av rätt svår psykisk sjukdom gick in och började skjuta vilt omkring sig. Och en person avled. De fångade den här personen, han fick psykiatrisk hjälp då, kom ut efter några år, levde hela sitt liv i Kungälv. Satt ett skotthål kvar i väggen, och mamman till den avlidna sa, lär ha sagt, inte så långt efteråt, att vi har redan förlorat ett barn i den här staden. Nu är det upp till oss att inte förlora ett till. Och pratade då alltså om mördaren, vilket är en nivå av förlåtelse man nästan inte kan ta in. Nej. Tycker jag. Och den här killen lär ha sagt, han tittar mycket på bröderna Cartwright och sådär. Så när han frågar honom varför han gjorde det, lär han ha sagt att mitt intresse för cowboyliv lär vara i största laget. Och den här skivan är ju ingen hyllning till honom, utan snarare så här att jag vill liksom belysa hur snett det kan gå om folk inte får hjälp.
Det är så dubbelt det du säger med hans citat där, tänker jag. För att samtidigt så både du och jag, eller jag tror, jag känner ju inte dig, men att vi är människor som hyllar fantasin och att kunna gå in i andra världar, men att det kan gå så fel.
Ja, det är jätteintressant. Han gick ju uppenbarligen för långt in i fantasin, men jag kan ju känna igen mig jättemycket i det här att leva i en drömvärld, men för mig har ju det varit en positiv upplevelse.
Hur håller man den balansen? Hur har du hållit den balansen i ditt liv?
Ja, men jag tror på något sätt att det handlar om att gasa och backa hem. Vilket jag tror att mitt mående har hjälpt mig med. Att när man har de här igångperioderna, då är allting grymt. Jag lever i fantasin, jag har gjort extremt mycket. Och sen brukar det komma en dipp efteråt. Då man mer ligger liksom i ett nedsläckt rum, en så våt handduk på pannan, och undrar vad fan har jag ställt till med.
Men du, hur kommer det sig att du inte fick ut någonting tidigare då? Varför var det rätt tid nu?
Det har varit väldigt svårt. Jag har ingen medfödd talang för musik. Jag föddes mer eller mindre tondöv. Så jag har ju först behövt... Ja, Beethoven var ju stendöv. Han fick ändå i sig några stänkare, får man säga.
Det fick han. Bangers.
Ja, bangers rakt igenom faktiskt. Beethovens katalog. Lyssna på den efter när jag lyssnat på min skiva. Nej, men det tog väldigt lång tid för mig att komma upp på den nivån jag är på nu. Och jag är absolut ingen professionell musiker. Men nu känner jag att nu kan släppa ut någonting som jag verkligen kan stå för.
Stort tack för att du gästade Mix Megapol, Marcus.
Det är jag som ska tacka.
Berge.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Rubrikerna världen över talar om storstjärnan Mbappés Sverigebesök och framförallt anklagelser om våldtäkt. Polisen har startat en utredning. Therese Strömberg, fotbollsreporter på Expressen. Du är nyss hemkommen från Sveriges 3-0-seger över Estland och landar till det här. Vad är känslan?
Det är ju fruktansvärda nyheter såklart på väldigt många sätt, men det är ju också en nyhet som tyvärr inte har varit så ovanlig att läsa om när det kommer till fotbollsspelare och misstänkta och sexuella övergrepp som utreds.
Vad är det som gör dig så ledsen?
Ja, men det är väl just att när man kollar, om man kollar den bredare bilden och försöker zooma ut lite från just det här enskilda fallet, så har vi ju haft, som jag sa, ett antal väldigt stora fotbollsspelare de senaste åren som har anklagats, misstänkts, i vissa fall dömts för olika typer av sexuella övergrepp och våld mot kvinnor. Och fotbollen ser ju väldigt mycket mellan fingrarna på det här. Det är sällan att man går ut och tar avstånd. Det är sällan som man pratar om att det här är ett problem man behöver ta tag i och någonting man behöver jobba med och någonting som man behöver ta ansvar för. I den här typen av situationer så tycker jag att det blir så väldigt tydligt att fotbollen handlar om dels pengar och dels om att vinna fotbollsmatcher. Så är det tillräckligt bra på fotboll så kommer du att skyddas alldeles oavsett vad du anklagas för och ibland då i vissa fall döms för.
Ett av de kanske mest kända fallen då, det är väl Ronaldo?
Ja, precis. Och det är ju en våldtäktsanklagelse från 2009 som ligger, som blev publik i samband med läckta dokument 2017, om jag inte har helt fel på året, där en kvinna till slut gick ut med sitt namn och berättade vad det var hon då säger att hon har varit med om. Hela den storyn började ju med, efter den då våldtäkten han anklagas för, med att han nådde en förlikning med den här kvinnan, och sen så valde hon till slut då att gå ut och prata om det. Och det var ju ett fall där han fick ju fortsätta spela fotboll under hela den utredningen som blev, som senare blev nedlagd. Han fick fortsätta byta klubb, och det fanns klubbar som ville att han skulle representera dem och vara deras ansikte utåt på många sätt. Och det är väl återigen det som är, om man målar med de bredare penseldragen och inte fastnar i enskilda fall, så är det väl det som gör att man känner sig så himla less på fotbollen som fenomen och som sport, att den inte tar ansvar i de här lägena.
Om vi tittar då världen över, hur stor är den här nyheten vad gäller misstankar om Mbappé?
Den är ju enorm, och man ska komma ihåg också att Kylian Mbappé har ju varit ganska starkt kritiserad både i sitt hemland Frankrike och runt omkring sin klubb Real Madrid i Spanien de senaste veckorna, för att dels att han inte var uttagen i landslaget under den här landslagssamlingen för att han behövde rehabilitera och vila. Samtidigt så spelade han matcher under sin skadeperiod för Real Madrid, så därav har man varit irriterad i Frankrike. Sen också innan den här våldtäktsanklagelsen kom upp på bordet så var man ju irriterad på att han överhuvudtaget åkte till Sverige och gick på nattklubb och festade istället för att då vara hemma då i Real Madrid och rehabilitera den här skadan. Så att det har varit ganska mycket kring Kylian Mbappé under några veckor här. Och sen så kommer den här nyheten som, den står ju utanför allt det där och blir ju enorm överallt. Jag vet att Frankrikes förbundskapten har ju också fått frågor på det här ämnet, och det kommer nog fortsätta ställas frågor till människor runt omkring Mbappé, för honom kommer man nog inte kunna nå på ett tag, kan man utgå ifrån.
Tack så mycket, Therese Strömberg, Expressen, som också medverkar då i 90 minuter plus tilläggstid. På lördag hör du det på Rockklassiker.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Allt fler saker blir digitala, men det finns ju faktiskt fortfarande en pryl som ser ut som den alltid har gjort, våra dörrlås. Men, håll i er, även den håller på att förändras, och nu ska vi prata om smarta lås med vår teknikexpert, PC för allas konsumentredaktör Martin Appel. Vad är ett smart lås?
Ett lås som du inte behöver använda nyckel för att låsa upp. Du kan använda mobiltelefonen, du fingeravtrycket, kod eller en sån här tagg. Det finns olika tekniska lösningar, men poängen är alltså att du slipper nyckeln.
Så vad är fördelen med det?
Nycklar är ju ingen speciellt bra lösning. Det är lätt att tappa bort dem. Ganska lätt att kopiera dem. Så digitala lösningar är ju på det sättet bättre. Då har vi också fördelen att den här koden kan du skapa tillfälligt och ge till någon annan. Den hantverkare kommer hem, du behöver ju honom eller henne tillgång till ditt hus en enda gång. Då är det ju bättre med en kod än en nyckel. Eller tillfälliga gäster eller folk som hyr ut sina bostäder i andra hand tycker ju att det är jättesmidigt att inte behöva ha nycklar på cirkulation.
Är det dyrt?
Alltså den populäraste modellen är någonting som heter Yale Doorman Classic. Den kostar ungefär 3 500 kronor. Men sen finns det billigare lösningar och det finns dyrare lösningar. Och som regel kan du installera de här själv, men om du även vill ha en hantverkare som gör det, då är det ytterligare någon tusen lapp eller två.
Men hur säkert är det här då?
Det man ska tänka på är att det finns lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen. Ett sånt lås tycker jag ju absolut man ska välja. Och sen är det också så att det är bra att kolla med sitt försäkringsbolag innan man gör det här. För det kan finnas villkor kring det här, så det är bra att man får ordning på att hemförsäkringen verkligen gäller.
Och sen drivs de tydligen av batteri?
Det gör ju att man måste ju hålla koll på att batterierna inte tar slut, för då får man problem. Men det här får man tydliga varningar på långt innan det är dags.
Så vad ska vi säga till alla stackars låsmeder?
Alla stackars låsmedel kommer ju nu ha en stor chans att installera de här smarta låsen, men absolut, på sikt kommer det väl kanske bli mycket mindre av nyckelkopieringsfirmor om det här får ett ordentligt genombrott.
Stort tack för denna vecka. Nästa vecka ska vi prata om mössor och vantar.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Nu ska du få höra om en riktigt härlig insamling till Mix Megapols nallekonsert. Vi fick ett mejl nämligen från en förskola i Nässjö. Hultgården heter den. Och där ville barn och föräldrar sätta en stor, stor nalle på scenen under Mix Megapols nallekonsert. Och alltså behövde de samla in 10 000 kronor. Och det gick över förväntan, eller vad säger du, Eva Olsson, rektor på Hultgården?
Det gick väldigt mycket över förväntan. Så på en eftermiddag samlade vi in 14 000 kronor.
Det är galet mycket pengar på en eftermiddag.
Ja.
Hur bar ni er åt?
Vi hade bett föräldrarna att samla på sig pantflaskor. Och vi hade ett stort kaklotteri som föräldrarna hade skänkt. Och barnen hade bakat och personal hade bakat. Det var nog det som det var mest fart på. Sen hade vi även en barnloppis. Föräldrarna hade fått skänka kläder, leksaker, skor. Den var det också bra rulle på. Så att när vi slutade den eftermiddagen så hade vi närmare 14 000 kronor.
Var det någon som någon gång i tiden sa att smålänningar var snåla eller?
Ja, det kan hända att det har gått sådana rykten.
Ja, ska vi härmed ta död på de ryktena?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag definitivt. För här har det varit en enorm generositet.
Hur kommer det sig att ni ville engagera er?
Ja, det har egentligen en lite längre historia. Både jag och en kollega fick för ett år sedan varsin cancerdiagnos. Och nu är vi tillbaka igen. Och när vi började prata här tidigare så kände vi att vi ville göra någonting som spelade roll. Och eftersom vi jobbar med barn och vi är aktiva på en förskola så kändes kombinationen av att få göra någonting för cancersjuka, och då kändes naturligt att få göra det för barnen som är cancersjuka.
Hur har ni pratat med era elever om era respektive sjukdomar?
Barnen har nog mest sett det på att vi inte har så långt hår längre. De har mest liksom reagerat på att vi ser lite annorlunda ut.
Men de har i alla fall full koll på att det nu blir en jättestor nalle här som ska ta plats på scenen.
Ja, det har hon koll på. Och den här nallen fick ju ett namn också.
Ja, vad blev det?
Ja, det blev Jättegos.
Jättegos är ett bra namn.
Jättegos. Och det tyckte vi var ett fantastiskt namn på en nalle som ska få sprida glädje hos sjuka barn.
Verkligen. Stort, stort tack för att ni har engagerat er för Barncancerfonden.
Ja, det kändes som en fantastisk uppgift att få göra det här för sjuka barn.
Och självklart kommer Jättegos att ta plats då på scenen när det är dags för nallekonserten.
Japp.
Hälsa alla.
Det ska jag göra.
Ja. Tack så mycket. Tack, Eva alla. Olsson, rektor på Hultgården i Nässjö. Hej då!
Hej, hej!
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Välkomna till Mix Megapol, säger jag till systrarna Sofie Tvall Hedman och Mia Fernando som växte upp i församlingen Stockholm Karisma Center.
Tack så mycket.
Tack.
Vad var det för sammanhang? Hur skulle ni beskriva det?
Det var ju en pingstförsamling som startades 1996 och sen gick i konkurs med buller och bång 9 år senare. Och under tiden som den fanns så lockade den mycket människor, ganska mycket kändisar och utgör lite grann av ett embryo till det som är Hillsong Sverige idag.
Hur kommer det sig att ni hamnade i den här församlingen?
Men vi var ju väldigt, väldigt unga då, vi var barn, så vi hamnade där för att delar av vår familj började gå. Och blev liksom väldigt klassiskt indragna som man blir i en sekt skulle vi säga. Alltså med väldigt klassisk lovebombing och ett jättefint och vackert sammanhang till en början.
Men det är svårt att ifrågasätta saker där, för då tror man att det är fel på en själv, eller är det den typen?
Ja, men precis. Det var ju ett sammanhang där det lärdes ut att man inte fick ifrågasätta och kritisera, utan kritik såg som en slags synd.
Så vad händer? Allt eftersom, när förstod ni att här är ingen plats som vi vill vara på?
Du var ju lite äldre än mig, Sofie, och började ifrågasätta lite tidigare. Men det var ju liksom slutligen när församlingen gick i konkurs som alla lämnade och som vi lämnade. Och det var ju också då som det kom fram exakt hur knasigt allting hade varit.
Mm. Går det att beskriva hur en dag var?
Ja, men man förväntades lägga ner mycket tid både i hemmet, i bön. Sen så förväntades man också lägga ner väldigt mycket tid i att arbeta för församlingen. Det krävdes mycket volontär arbetskraft. Och det krävdes även, trots att vi var ganska små till en början och senare tonåringar, så var det ett sammanhang som krävde oerhört mycket engagemang, tid och även att man gav väldigt mycket pengar. För det var en verksamhet som kostade oerhört mycket pengar.
Hur har ni med skolan mitt i allt det här då?
Ja, men det hann vi med liksom vår egen hälsa som insats kan man säga. Vi har alltid varit väldigt högpresterande så vi pallade med det. Men med väldigt mycket prestationsångest och ångest till följd.
Alltså när ni då gick i skolan, märkte ni att era kamrater hade annorlunda liv gentemot era egna?
Absolut. Den här religiösa världsbilden innehöll ju också väldigt strikta, liksom en strikt vy på sex och samlevnad till exempel. Så det var ju typ när klassen var på besök på barnmorskemottagningen eller på ungdomsmottagningen, så var det ju också så att man visste att så här, oj, det här är ju synd, det här är ju information jag inte borde ta del av. Det var ju många saker som gjorde en väldigt annorlunda.
Vad är det sen som händer i församlingen då?
Ja, det är väldigt mycket som händer i församlingen, men bland annat så kliver församlingen in som hyresgäster i Klara postterminal och tar då på sig en hyra om flera 100 000 kronor i månaden. Samtidigt som man hyr cirkus på Djurgården, Älvsjömässan, City Conference Center, egentligen alla, Kina Teatern, Bernsalonger, alla stora konferenslokaler som finns och även bjuder in talare från USA och Australien. Det är en verksamhet som liksom har enormt höga ambitioner att bli en megakyrka. Om 20 000 medlemmar år 2020 är ambitionsnivån. Ja. Så att det tuffar liksom på i raketfart kan man säga.
Rätt in i en konkurs 2005.
Rätt in i en konkurs 2005.
Är det då först som ni lämnar?
Ja, alltså du, Sofie, hade varit kritisk i några år och också fått möta hur det var att vara kritisk, alltså att bli sedd som
fel. Hur var det att vara kritisk?
Ja, men jag skriver ju mycket om det i mina dagböcker när jag tittar tillbaka, om att Ja, men att kritik inte är välkommet, att man blir utfrusen, att man förväntas vara glad hela tiden. Det är ju ett sammanhang där det inte tillåts kritik helt enkelt, och samtidigt ett sammanhang som ger anspråk på att vara liksom glädjen och det fullständiga livet.
Då vill det till att man inte är ledsen någon dag när man vaknar.
Ja, precis, annars får man liksom typ bekänna att man är glad ändå.
Det är så det funkar.
Ja, men vi upptäckte det, att vi hade väldigt, väldigt ytliga kompisrelationer och väldigt ytliga relationer under de här åren. För eftersom man inte kunde få berätta om man hade ångest eller var ledsen eller hade problem med livet, utan man behövde hela tiden bekänna att man var lycklig och lyckad, då blir det ganska svårt att ha djuplodade relationer.
Mm. Hur var det sen då att lämna det här sammanhanget?
Ja, men jag beskriver i min dagbok att när allting har liksom fallit och jag liksom börjar inse att så här, jag får göra vad jag vill med mitt liv, att äntligen får jag vara huvudpersonen i mitt liv. Jag behöver inte längre vara statist. Det var liksom frihetskänslan. Sen var det också oerhört tufft att upptäcka att allt vad jag har byggt mitt liv på är hittepå. Inget stämmer egentligen.
Så jag blir nästan tårögd när du säger så.
Ja.
Alltså det måste ju ha varit fruktansvärt jobbigt.
Ja, men det var fruktansvärt jobbigt.
Att bara känna att du faller fritt, för att det fanns inte där.
Nej.
Hur var det för dig?
Ja, på många sätt likadant. Jag började plugga på universitetet och fick liksom ganska snabbt andra vidder och vyer. Men det var ju liksom hela ens gemenskap, alla ens vänner, världsbilden som man hade haft, tron som man hade haft, visionen som vi tillsammans hade arbetat för. Allting raserade ju, så att det var ju, jag skulle säga att det tog kanske 5 år att kravla sig upp ordentligt på fötter igen efter det.
Hur viktigt har det varit att ni har haft varandra?
Vi har faktiskt egentligen inte pratat så jättemycket om det här förrän vi började skriva på den här boken tillsammans. Vi har nog sökt oss mycket till andra vänner och andra sammanhang och så. Men nu tror jag att det har varit väldigt givande och faktiskt läkande, att eftersom vi var så tätt sammanknutna när vi var i det här sammanhanget, så har det varit skönt att liksom få gå igenom det, hela historien igen. Hur var det? Vad har vi för upplevelser? Vad var det egentligen som hände? Mm. Det har varit väldigt läkande.
Så ni var inte varandras stöd liksom medan det här pågick?
Nej, alltså när vi skulle skriva vår bok nu, då började vi läsa varandras dagböcker från de här åren, och vi upptäckte att vi har varit med om exakt samma saker, känt samma saker, haft samma ångest, samma tvivel, men det var så tydligt, alltså, att det var synd att kritisera och att tvivla, så att vi kunde inte ens yttra det för varandra inom familjen. Så det har ju varit väldigt validerande att se att jag var inte ensam om de här tankarna, du hade också dem, och nu får vi ju också mer meddelanden om andra som har känt samma.
Jag har så skrivit då en bok om Karisma Center som heter Även den minsta fanatiker behöver sova ibland, med utgångspunkt då från era sparade dagböcker. Vad är det för små fanatiker? Är det ni det?
Det var vi. Ja. Det citatet är från Sofies fotoalbum. Ett foto på mig där jag ligger och sover. Vi har varit på en sån här kristen konferens och jobbat. Och så har jag somnat, och så har Sofie fotat mig, och så har hon skrivit Även den minsta fanatiker behöver sova ibland. Och vi såg ju fanatiker och att vara radikal och så som något väldigt positivt. Det var liksom någonting som vi var väldigt stolta över då. Och nu i efterhand ser vi ju hur problematiskt det var.
Ja, vad har hänt med er tro efter det här då?
Ja, men jag har rört mig i ganska ekumeniska sammanhang, jobbat och bott en hel del i Mellanöstern, är idag gift med en man som har katolsk bakgrund och har väl en lite mer liksom vidgad syn på det hela.
Jag är inte säker på att jag har någon tro alls, faktiskt. Jag kan känna att det är liksom en slags stympning, alltså att jag hade nog velat ha förmågan att tro kvar, men den är störd och skadad.
Vad har hänt med övriga då som var en del av församlingen? Har ni koll på dem?
Vi har ju koll på ledarskapet, för de har ju liksom skuttat vidare till andra ledarpositioner i samhället. En av grundarna arbetar på regeringskansliet idag, Thomas Adenfors. Sven Almqvist, den andra grundaren, han är redaktör och ledarskribent på tidningen Världen idag, som är en högerkristen tidning. Sen har vi Andreas Nilsen då, som var vår ungdomsledare under flera år, som leder då den här stora rörelsen Hillsong Sverige, som också lockar mycket unga och även kändisar till sina verksamheter.
Men är det någon från deras sida som har hört av sig till er? Och
Nej.
Nej, vi skulle snarare säga att de har liksom blockerat samtalet. Vi har ju försökt föra det lite i sociala medier och så, och det har ju inte funnits något intresse från deras sida.
Vad tycker ni man ska tänka på? Vad har ni lärt er av den här händelsen? Om man är en sökande människa.
Ja, men, alltså, den här sunda skepticismen, låter det för bra för att vara sant så är det nog inte sant. Tänker jag.
Jag tänker det här klassiska varningstecknet, om det är ett väldigt tydligt vi och dem tänkande, att antingen så är du med oss eller så är du mot oss, och att det blir en väldigt snäv grupp som är med oss, att det är ett väldigt tydligt varningstecken.
Stort tack för att ni har delat med er av er berättelse, Sofie Tvall Hedman och Mia Fernando. Boken den heter alltså Även den minsta fanatiker behöver sova ibland.
Tack för att vi fick komma.
Tack.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Albin Limeldau med Mamma. Det är dags att säga tack och hej från oss. Alldeles strax så tar Erik Myrlund över. Vi som har jobbat med programmet idag är just nämnda Erik, Lotta, Jeanette och vår producent Jeff Neumann. Imorgon så gästas vi av Nathalie Klockars som berättar om livet, före detta livet, som Stockholms största langare.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Jaha, nu har Jonas fastnat i en bilkö. Igen. Aj, aj, aj. Men Jonas bara flinar åt eländet. Morgontrafiken. Lite enklare när man trivs på jobbet. Bra inredning för industri, skola och kontor. Det är happiness at work från AJ-produkter.